Ja, välkommen då Ellen Mattsson, författare, ledamot i Svenska Akademin. Och kan jag också berätta, hon var även skribent på GT:s kultursida samtidigt med Bengt Anderberg som också var skribent på GT:s kultursida. Så det är väldigt kul. Så, välkommen hit.
Tack, tack. Jag hörde sitta. Ja, tack så mycket. Det blir väldigt tvära kast här nu. Förstår jag. Jag har hört lite grann vad ni pratade om innan, men det hänger ju ihop ändå, för jag tänkte prata om läsande och skrivande. Dessa verksamheter som man ju har ägnat sig åt genom evolutionen, i alla fall alldeles på slutet av den. Och jag tänkte börja med de här begreppen som vi alltid använder oss av när vi ska beskriva människan, homo sapiens. Den tänkande människan, den lekande människan och den skapande människan. Men jag skulle säga att det är befogat att också prata om den läsande människan. Därför att läsandet som kom in så sent i evolutionen har haft en enorm påverkan när det gäller våra hjärnor och deras utveckling. Vad som händer i hjärnan när man läser, det vet vi ju. Det kan man se i magnetkameror, att när ögat tolkar bokstavstecknen och omvandlar dem till information som då transporteras i hjärnan, så ser man att aktiviteten ökar i vänstra hjärnhalvan, i det som vi kallar för ordformsområdet. Och de här bokstavstecknen tolkas då om till information som vi kan förstå. Men vad som händer sen när vi så att säga skapar tillbaka det här till bilder, inte bilder av bokstäver utan bilder av människor och händelser och allt det som vi har läst om i boken. Alltså den här bildskapande funktionen som ju är väldigt central i läsupplevelsen, att vi gör våra egna bilder. Det kan man inte riktigt se kanske i kameran på något tydligt sätt, men man kan ju studera det hos sig själv. Eller så kan man läsa andra skildringar av det här. Och det finns ju folk som har varit extremt intresserade av det här med själva läsakten. Och en av dem var Virginia Woolf, som var en passionerad läsare. Hon var liksom lika intresserad av att läsa som av att skriva. Och hon hade då turen att växa upp i en familj där hennes pappa läste högt 1,5 timme varje dag för sina barn. Och hon har då försökt beskriva hur hon upplevde pappans läsning. Hon skriver att det var som att han ledde någonting, eller han föste på någonting. Det var som att han vallade en stor fårflock, och ibland så trängde han sig fram uppför branta stigar, och ibland så var det buskar i vägen, och ibland så fick han en gren i ansiktet, men han läste hela tiden vidare och bläddrade fram nästa sida. Och om en av sina väninnor så skrev hon att hon läste på samma energiska sätt som hon rörde sig på gatan. Och i en av hennes romaner så skildrar hon den lärde Mr. Ambrose, en klassiskt lärd man, och hans sätt att läsa. Hans ögon såg något storslaget alldeles intill sig, något som bara blev synligt om man tittade ihärdigt. Kontakten hade nu upprättats, och en enorm tystnad rådde i rummet där grekerna befann sig. Och det gemensamma för de här skildringarna, det är ju att läsningen är en aktivitet. Vi arbetar när vi läser. Man sitter inte passivt bara och liksom driver med, utan man skapar själva farkosten och driver den framåt samtidigt. Och som alla aktiviteter är det någonting som kräver träning och arbete. Och nu menar jag naturligtvis inte bara det här grundläggande i att lära sig alfabetet och knäcka läskoden. Det skönlitterära djupläsandet kräver mycket mer än så. Det kräver faktiskt en hel del. För när läskoden väl är knäckt, så är det mängdläsning som gäller, att sluka böcker för att träna upp snabbhet och övervinna motstånd. Och det är ju det här skedet då som man vill att små barn ska ha duktiga lärare och skickliga skolbibliotekarier som kan fånga upp det här skedet som vi kallar för slukaråldern, och förse barnen med liksom mata fram böcker som passar och som är roliga att läsa. Och för att det gäller att läsa mycket, överträning är bra när det gäller läsning. Man ska öva på det man redan kan. Och när jag var ung så handlade det om att läsa Kittyböcker, Biggetsböcker, Femböcker. Idag är det ju en annan typ av böcker. Det är nog rätt mycket deckarserier för barn tror jag som skrivs. Och hästböcker har ju alltid funnits. Och jag minns att det var väldigt mycket prat om det där, att det var liksom dålig litteratur. Femböckerna var inte bra och så vidare. Jag tror inte alls på det där, det spelar ingen roll. Alltså det handlar om att träna sig i själva läsandet. Och då är det bara bra att det finns roliga femböcker, roliga kittyböcker eller vad som helst. Jag vet att jag slukade femböckerna och jag läste om dem. För man behöver öva som sagt på det man redan kan. Och då ska det vara lätt och det ska vara lockande. Och så småningom så blir man äldre och vill ha lite mer utmanande litteratur. Men man behöver inte gå händelserna i förväg där. Det tycks vara så att de första 10 åren i en människas liv så behöver man läsa på papper. För att lära sig läsa. Och forskningen är faktiskt ganska enig när det gäller det här. Djupläsning kräver pappersläsning. För att barn ska kunna utveckla förmågan att läsa på djupet i motsats till att skumläsa så behöver de åtminstone de första 10 åren få böcker i fysisk form. Måste alla kunna djupläsa då? Är då den hypotetiska motfrågan. Och då ska jag säga så här att det som vi menar med att läsa, det vill säga gå in i en text, uppleva något när vi läser, se textens människor och skeenden framför oss, värdera texten, skapa oss en åsikt om den, anta de olika perspektiv som ryms i texten, göra en kritisk analys av fakta och sanningshalt i texten. Allt det här hänger samman med djupläsning. Och en utvecklad läshjärna. Man förstår också bättre när man läser längre texter på papper än när man gör det på skärm. Och man har mindre benägenhet att dra förhastade slutsatser av det man läser. Med andra ord, skumläsning på skärm kan bidra till spridningen av alternativa fakta. Det är den demokratiska aspekten. Man kan också säga så här att digitalt skumläsande leder till förlust av komplexitet och skönhetsupplevelser. Och då kan man ju undra vad som händer med kulturen som vi känner den och vad som händer med oss när läsförmågan och läsintresset sjunker. Man ska ju inte hänga upp sig allt för mycket på siffror, men här kommer några siffror i alla fall. Unga mellan 16 och 25 som läser böcker på fritiden varje vecka, på papper eller platta, har halverats från 2007 till 2018. Och 40% av de svenska eleverna i PISA 2018 svarade att läsning är slöseri med tid, samtidigt som deras resultat i läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Tid läggs på informationssökning, e-post, nyhetsmedier och sociala medier i första hand naturligtvis. Och den tendensen finns ju hos alla, inte bara barn och ungdomar. Att sitta och läsa tyst för sig själv, det är ju det vi gör. Men det är ett mycket sent påfund i evolutionen. Från början så var ju berättande någonting som försiggick i en grupp. Och också läsning var någonting man läste högt för varandra. Så att det här som det stora liksom, förändringen kom då på 1400-talet i och med boktryckarkonsten. Då kunde man börja producera böcker i lite större skala till ett rimligare pris och fler fick tillgång till böcker. Och så småningom utvecklades det som vi då kallar med läsning. Att var och en sitter med sin bok i sin lilla värld och läser. Och det har ju då varit en liten blinkning bara i evolutionen. Och ändå har det haft så stor påverkan på våra hjärnor. Och nu ska jag citera Martin Ingvar som är hjärnforskare. Läsförmåga är ett av hjärnans allra viktigaste verktyg för den kognitiva utvecklingen. Den som inte kan läsa blir nämligen sämre på att ta till sig också muntlig information. Har svårare att avkoda abstrakta bilder och får sämre korttidsminne för ljud. Så det är många saker som går in i det här med vår läshjärna. Och jag ska citera Martin Ingvar igen. Läsningen utgör själva grunden för vårt liv som kulturella varelser. Att lyssna är inte detsamma som att läsa. Och att titta är inte detsamma som att läsa. En central del i djupläsningen är just att man skapar sina egna bilder, sin egen inre film. Och det där händer när vi går in i texten. Och det händer ju inte alltid, det ska man ju vara helt på det klara med. Det kanske händer stundtals när man läser att man liksom förlorar sig själv på något sätt. Det händer inte med varje bok. Det händer när rätt bok träffar rätt läsare. Då kan man uppleva det där att man liksom går utanför sig själv. Och jag menar att det här är ju en av skönlitteraturens absoluta kvaliteter. Att vi med hjälp av fiktionen faktiskt, korta stunder men ändå, kan lämna vår verklighet och gå in i en annan tid, en annan epok, en annan människas verklighet. Och i någon mening bli en annan och få del av en annans erfarenhet. Och jag tror inte att man kan göra det på något annat sätt egentligen. Så det är därför jag brukar tänka på skönlitteraturen som en kunskapskälla. Det är ju mycket annat också. Det är liksom vila, det är verklighetsflykt när man behöver det. Det är roligt att läsa. Men man lär sig också någonting. Och då menar jag inte att man lär sig om 1700-talet om man läser om 1700-talet. Det gör man naturligtvis. Man kan också lära sig hur det kändes att leva på 1700-talet. Och det tror jag är en ganska fantastisk sak som vi inte tänker så mycket på. Men vi förlorar oss själva i läsningen och blir stundtals någon annan. Att läsa digitalt är inte detsamma som att läsa på papper. Det har vi då slagit fast. Att tal och skrift är två olika språk kan vi också slå fast. Skriv som du talar, minns ni säkert. En kampanj som Postverket lanserade på 70-talet. Det var inte så lyckat, men tanken var ju god. Man liksom försökte sänka trösklarna. Alla skulle ha tillgång till skriftspråket. Alla skulle våga skriva brev och kort. Det är bara det att det fungerar inte så. Det vet alla som någon gång har läst exempelvis en intervju med sig själva som en journalist har gjort med inspelningsutrustning och sen har skrivit ut det här utan att redigera texten. Då ser man hur man talar med långa pauser, osammanhängande. Man börjar meningen på ett sätt och avslutar den på ett annat sätt. Man börjar en tanketråd och släpper den och slutar med en annan tanketråd och så vidare. Tal och skrift är två olika saker. Men att läsa och skriva är intimt förbundna. När Abdulrazak Gurnah fick 2022 års Nobelpris så var det rätt mycket gnäll från en del journalister om att han skrev på engelska istället för på sitt modersmål swahili. Alldeles bortsett från att jag då menar att författare får lov att skriva på vilka språk de vill så var det en feltanke i det här och han har själv förklarat att han mötte litteraturen på engelska. Han läste den stora världslitteraturen på engelska. Och det var därför också naturligt för honom när han började skriva att han skrev på engelska. Så, utan läsning ingen skrift och ju mer man läser desto bättre skriver man. Det här blev uppenbart för mig när jag för många år sedan skulle bistå en bekant som kom från ett hem där man inte läste. Det fanns ingen boktradition. Och den här personen gick på en vuxenutbildning och skulle skriva uppsats. Och uppsatsen kom tillbaka från läraren med en uppgiven kommentar om att det var helt hopplöst. Det var väldigt opedagogiskt. Och jag skulle då försöka liksom bringa lite reda i den här uppsatsen. Men jag fick ju inse att det var faktiskt hopplöst. Det fanns inget sammanhang i texten. Inget som ledde från en tankegång till en annan. Inget val av stilnivå. Ingen förmåga att formulera hela meningar. Ingen insikt om vad en mening är och hur den kan leda över i en annan mening. Det fanns ingen känsla för skrivet språk överhuvudtaget och följaktligen var texten närmast olöslig. Att skapa läsbar, smidig text som hänger ihop och blir ett instrument för det vi vill ha sagt hör intimt ihop med vanan att läsa sådan text och känna av hur den är uppbyggd. Man kommer aldrig runt det där och man kan liksom inte ta några genvägar heller. Man kan naturligtvis studera grammatik och man kan studera meningsbyggnad och öva sig i att skriva uppsatser och referat och sånt som man gör i skolan. Men man måste också läsa och känna av för att på ett organiskt sätt få in detta i sig. Och ju mer man läser, desto bättre skriver man. Jag träffade en grupp unga journalistelever för några veckor sedan och pratade just om det här. Vikten av att inte bara skriva utan att också läsa, för det hänger så tätt ihop. Och det är klart att det finns ett element av ansträngning i detta som man inte kommer runt. Man måste arbeta lite grann. Man kan inte läsa tysk grammatik utan att det är tråkigt och jobbigt exempelvis. Och det är samma sak med att skriva, också när man skriver på sitt eget modersmål. Det kräver arbete. En bekant till mig som har varit mycket ute i skolor och pratat, i Finland visserligen, men även om Finland ligger ju betydligt bättre till när det gäller läsning än vad vi gör i Sverige, så finns det även problem där. Men han har varit mycket ute och pratat och kom då till en klass med 15-åriga killar och frågade: vad ska jag göra för att få er att läsa böcker? Och fick svaret: du ska tvinga oss. Och de här eleverna var ju på sätt och vis klokare än det svenska skolsystemet har varit på senare år. Genom att erkänna att det krävs någonting av oss för att lära oss någonting nytt. Man måste arbeta. Och man måste arbeta på rätt sätt för att lära sig läsa. Och gör man inte det så hamnar man där vi är nu. I denna katastrofala läskris som ju är helt förödande. Och det enda positiva med läskrisen är att nu äntligen pratar man om det nu. Så politikerna liksom trampar ner varandra nästan i sin iver att prata om att vi måste ha böcker i skolan och så vidare. Men det har gått väldigt långt innan dess och det handlar ju om faktiskt flera generationer som i princip riskerar att bli någon slags funktionella analfabeter. Virginia Woolf, som jag nämnde tidigare, hon tillhörde en generation och framförallt en samhällsklass där högläsning praktiserades. Och där föräldrarna inte tvekade att läsa svår litteratur för barnen, för det var ju inte några barnböcker som Virginia Woolfs pappa läste för sina små barn. Det var Tennyson, Milton, Jane Austen och Walter Scott. Prosa på vardagarna, poesi på söndagarna. Men att läsa poesi för små barn, också att läsa modernistisk poesi för små barn, det är inget man behöver vara rädd för, det visar sig. Vanligen att mycket små barn har mycket större öppenhet för märkliga ordkombinationer, märkliga sammanhang. De är liksom inte alls, de är öppna för det. Mycket mer än vuxna läsare ofta. För några år sedan så gav Svenska Akademin ut en diktbok som hette En bro av poesi, som skänktes till alla sexåringar. Och det var en bok med äldre poesi och nyare poesi, Fröding, Edith Södergran, men också Daniel Boesioglu. Och jag tänkte läsa upp en dikt, inte ur den boken, utan en dikt skriven av Diamantens förskoleklass vid Billingsskolan i Skövde, som skickades till akademin som tack för boken. Och det är ju mycket små personer det handlar om här. De skriver inte så där jättebra på egen hand, men de skriver kollektivt med frökens eller magisterns hjälp. En dikt som heter Nu är det höst. Jag ser löven ändra färg. Jag ser löv som ligger på marken. Jag ser flugsvampar och kantareller. Jag hör att det regnar. Jag hör löven som prasslar i vinden. Jag hör fåglarna som skriker. Jag känner att det är kallt. Jag känner regnet som faller. Jag känner den första snön. Snart är det vinter. Och det här är alltså en kollektivdikt uppbyggt efter ett tydligt mönster. Vad ser vi? Vad hör vi? Vad känner vi? Och det är ju det litteratur handlar om. Men när man finner ord för saker som man ser, hör och känner och gör dem medvetna för sig själv genom språket, leder det till att man hör, ser och känner ännu mer. Att benämna denna för människans unika, sedan urminnes tider praktiserade magiska handling gör oss mer uppmärksamma på det vi har omkring oss i världen. Om man lyssnar på fågelsången utan att försöka särskilja delar i den så blir den bara ett stort ljud. Men när man börjar särskilja rödhaken från taltrasten och så vidare så hör man mängden separata röster. Och det är ju det som medvetandegörandet handlar om. Att bli mer medveten, att se mer, uppleva mer. Och när Virginia Woolf skriver om den här lärde klassikern Mr. Ambrose och hur han... jag hoppar tillbaka och säger så här, att jag har ju pratat om kopplingen mellan skrivande och läsande. Men det finns ju också en kvalitet utöver det här med våra hjärnor och liksom rena funktionen som hänger samman med läsandet, och det är ju kopplingen till kulturarvet. Att man har en viss känsla för vad vi talar om när man citerar Bibeln till exempel, eller att man har liksom några gemensamma referenspunkter. Det handlar i sist och slutet om vår kontakt med det förflutna som vi kan vidmakthålla genom att läsa bland annat äldre litteratur. Och det är ju det här som då Virginia Woolf visar med den här klassiska lärde mannen, att han genom intensiteten i sin läsning så framkallar han grekerna så att de plötsligt befinner sig i rummet tillsammans med honom. Och det här kan man ju uppleva väldigt starkt just när man läser äldre litteratur. Att det här enorma tidssprånget mellan exempelvis mig och människorna i Iliaden kan överbryggas när jag läser. Textens ögonblick är alltid det ögonblick där läsningen sker, oavsett när orden skrevs. När Victoria Benediktsson skriver sin dagbok i december 1886, när hon befinner sig mitt i sin olyckliga kärlekshistoria med den danske kritikern Georg Brandes och bara har 1,5 år kvar till självmordet. När hon ser upp från texten och vänder sig direkt till läsaren och säger: vem du än är, så försök förstå hur ensam jag är. Då händer det där. Att vi är där i just den stunden och hon är på något sätt levande i det hon skriver. Och för mig är det oerhört nedslående att behöva föreställa mig en framtid där vi inte längre har den här kontakten med förflutenheten genom litteraturen. Och kontakten med vår kulturella grund, som ju är mycket mer central än vi vanligtvis tänker på. Hur mycket i vårt språk och i vår föreställningsvärld som kommer ur sagorna, Bibeln och så vidare. Och tanken då på att bibelcitat och Shakespeare-citat ska sväva fritt omkring utan att ha, alltså berövas sitt sammanhang, därför att ingen längre vet vad det betyder och var det kommer ifrån. Och där de antika dramerna längre inte betyder någonting. Och där ingen längre orkar eller ens har hjärna för och tålamod för att läsa långa, besvärliga, trassliga och otroligt fantastiska romaner som Dostojevskis Idioten, Thomas Manns Bergtagen eller Virginia Woolfs Vågorna eller Selma Lagerlöfs Gösta Berling eller och så vidare och så vidare och så vidare. Det är otroligt, det är alltså förödande och deprimerande och allt man bara kan hitta på att säga om det, va. Därför att ju mer vi förenklar, desto mer förlorar vi. Därför att litteratur handlar väldigt mycket om komplexitet. Det ska man komma ihåg, att romanens, alltså det som är romanens styrka är just att den kan skildra komplexa sammanhang. Att den också kan skildra, alltså den kan göra väldigt mycket samtidigt. Det finns väldigt många lager i den litterära texten. Många tider ryms samtidigt, många tankenivåer ryms samtidigt. Precis som i människan. Vi minns saker och vi har liksom, vi pratar här uppe och samtidigt så känner vi här och vi tänker här och vi minns här. Och allt detta pågår samtidigt i oss. Så vad ska vi göra med den här läskrisen? Vad kan man göra? Jag tänkte avsluta med att prata lite grann om akademin, Svenska Akademin och vad Svenska Akademin kan bistå med när det gäller det här. Och jag är ju ganska ny i akademin, även om nu börjar kännas lite långt. Men jag har ändå bara varit med sedan 2020. Men jag har märkt att när jag är ute och pratar om akademin, vilket händer ibland, så blir åhörarna ofta väldigt förvånade när jag pratar om vad det är vi gör. Så jag tänkte informera lite initialt om vad akademin gör bakom kulisserna. Och sen har det ju varit så här att det har varit en stor kris, som alla vet, som tog väldigt mycket uppmärksamhet. Och nu känns det som att den är passerad, så nu kan man återgå till att prata om kärnverksamheten igen. Och det är väldigt skönt. Men det är ju det här med Nobelpriset. Det tar liksom allt fokus. Svenska Akademien blir synonymt med Nobelpriset. Och det där är ju väldigt dubbelt, skulle jag säga. För att Nobelpriset är viktigt. Det är betydelsefullt för Sverige att vi har de här priserna. Det är, ger tyngd åt akademin att vi har hand om litteraturpriset. Jag tycker också det är väldigt fint att Sverige framförallt är känt i världen för dessa priser som har att göra med vetenskap, konst, fred, yttrandefrihet och så vidare. Och en dag om året handlar allting i hela världen om litteratur. Det är ju väldigt roligt. Men litteraturen finns ju alla de andra dagarna också. Och egentligen så är det ju viktigare det som akademin gör som handlar om det svenska. Och det är ju inte lika glamoröst. Och där finns ju inte någon tillnärmelsevis så stor massmedial uppmärksamhet. Men det är ju det som är ursprunget och som var akademins syfte en gång. När den bildades 1786. Det var att främja den svenska litteraturen och det svenska språket. Och sen så kom Nobelpriset 100 år senare lite drygt. Men det har aldrig varit det som har varit tanken från början, naturligtvis. Men vad gör man då? Jo, vi delar ut ekonomiskt stöd. Det är det handlar om. Vi stöder kulturen. Och det finns ju många kulturinstitutioner som stöder kulturen i Sverige. Och det, akademin är verkligen inte den största och den rikaste. Men alla behövs. Därför att har man ett litet språkområde så behövs alla goda krafter. Vi delar ut ungefär 60 priser och stipendier löpande under året som går till författare, forskare, översättare. Och de pengarna kommer dels ur akademins egna medel, dels från donationer som har kommit till akademin och som akademin ska förvalta och sköta hanteringen av. Dels så kan man också ansöka om bidrag hos Svenska Akademin för olika projekt. Typ litteraturfestivaler, forskningsprojekt och så vidare. Sen ger akademin ut ordböcker. Svenska Akademins ordlista, Svensk ordbok och Svenska Akademins ordbok. Det är de här tre som man då kan söka på någonting som heter svenska.se. Där finns de alla tre sökbara. Akademin stöder Litteraturbanken som är en digital resurs kan man säga. Där all svensk litteratur, klassisk litteratur finns i digital form för gratis nedladdning. Och det där började vid Göteborgs universitet för att forskare lätt skulle få tillgång till litteratur som man behövde. Och inte nödvändigtvis skulle behöva resa runt och sitta i arkiv och sådär. Utan det skulle vara lätt att få tag på den här litteraturen. Men det har ju utvecklat sig till någonting mycket, mycket större. Det finns någonting för alla där. Och det finns inte bara litteratur, det finns också filmklipp, intervjuer, ljudfiler, inlästa dikter, resurser för skolan, för bokcirklar och så vidare. Så det är en fantastisk ställe att besöka. Sen har vi klassikerutgivning, 2 klassiker per år. Och tanken är då att de här böckerna ska alltid finnas tillgängliga. De ska inte försvinna ur trycket, utan de ska finnas för evigt om man vill ha dem. Sen delar vi också ut priser till andra yrkesgrupper, till teatermänniskor, skådespelare. Vi delar ut 4 svensklärarpriser varje år och vi delar ut bibliotekariepris. Och det här tycker jag är de viktigaste priserna till lärare och bibliotekarier. Det är för det är de som gör grundarbetet och de som visar unga vägen till litteraturen och tillgängliggör den. Och ingen kommer att läsa Nobelpristagarna i framtiden om det inte finns bra lärare och bibliotekarier som gör det här viktiga arbetet. Så att för att sammanfatta akademins verksamhet så pågår den inte bara i det här stora utan framförallt i det lite mer undanskymda som är det viktigaste, menar jag. Men när det gäller då läsningen så är det ju naturligtvis i en institution som har skapats för att främja den svenska språket och den svenska litteraturen, så är ju den här frågan ligger ju överst då naturligtvis. Så på senare år så har ju vi kommit att fokusera väldigt mycket på just läsning och läsförmåga och läskris. Jag nämnde ju tidigare den här boken En bro av poesi som gick ut till alla 6-åringar. Och då går den även ut i en klassuppsättning så att man ska jobba med. Och det finns lärarhandledning till också så att man kan liksom arbeta med det i klasserna. Och det där blev väldigt framgångsrikt. Det gick väldigt bra. Och många lärare var väldigt skeptiska till en början. Vad ska vi ha det här för? Liksom, gamla mossiga dikter. Det finns ju massa roliga böcker med ramser och sånt där. Och sen var det återigen det här att de små eleverna lärde sina lärare att inte vara så fördomsfulla. Därför att det har gått jättebra. Det har liksom, och för många barn är det också otroligt betydelsefullt att få en egen bok. De får inga böcker i skolan längre. Och den här boken arbetar man då med i skolan. Och sen tar man med den hem och så läser man tillsammans med sina föräldrar. Och nu så ska vi ge ut en ny bok som heter Tid för poesi. Som ska gå till mellanstadiet på samma sätt. Klassuppsättning plus varje elev ska få en egen bok. Och lärhandledning, arbetsfrågor, kringmaterial. Och kanske ska vi också utveckla någon form av studiedagar där man kan få som har liksom workshops för att lära sig lite, bli lite inspirerad hur man ska arbeta med det här i klassen. Vi hade som sagt, vi har delat ut bibliotekariepris. När jag började akademin så hade vi 1 bibliotekariepris som skulle gå framförallt till folkbibliotekarier. Och det tyckte vi var tråkigt för vi ville också belöna skolbibliotekarier. Så från och med 2023 har vi delat ut 2 priser, varav det ena går till skolbibliotekarien. Och det delas alltid ut på bokmässan här i Göteborg. Och det första skolbibliotekariepriset gick till Jonna Bruse på Hammarkullsskolan. Som är en sån här skola där alla elever, man pratar liksom alla olika språk. Det är en jätteutmanande miljö för en skolbibliotekarie där hon har gjort ett fantastiskt arbete. Och vi kommer också att lyfta fram våra pristagare lite mer. I år ska vi göra 2 seminarier på bokmässan. 1 som handlar om skolbiblioteken. Och 1 seminarium som handlar om läsning och läskod. Och hur man på bästa sätt lär små barn att läsa. Vi har också lite mer fokus på barn när det gäller prisarbetet. Alltså när akademin stiftades så fanns ju inte barn överhuvudtaget kan man säga. Va? Det tog ju väldigt lång tid innan barnlitteraturen blev intressant för överhuvudtaget. Att man började tänka på barn som så att de behövde då är vi en bra bit in på 1900-talet ändå. Men vi hade ett barnlitteraturpris och sen har vi instiftat ett nytt. Så nu har vi 2 barnlitteraturpriser. Och det första av det nya priset delades också ut första gången 2023 på bokmässan och gick till Rose Lagercrantz. Och vid sidan av det här, alltså det här är ju bara små droppar i en stor alltså ocean av behov. Men det är återigen där varje institution måste göra det den kan. Och det som akademin ofta gör som inte syns, det är ett slags arbete i bakgrunden. Vid sidan av det som jag pratat om nu så är akademin också involverad i ett antal lässtödjande projekt. Läsfrämjande projekt i skolor. Där akademin kan fungera som, ska säga, ett bollplank, en finansiär, en delfinansiär, en värd för olika workshops eller någonting. Att akademin liksom är inblandad, men att det inte handlar om i första hand att akademin ska synas, utan att man liksom är mer som en kraft under och hjälper och stöder de här olika organisationerna som vet hur man ska gå ut i skolorna och jobba i väldigt utsatta områden på rätt sätt med de eleverna. Eller hur man ska arbeta läsfrämjande, vilken litteratur som passar för det ena och det andra. Så att det är liksom ett lite tyst arbete, men det är också väldigt viktigt. Så vi arbetar på lite olika plan. Men jag skulle säga så här att när det gäller akademins utåtriktade arbete så är det numera väldigt mycket inriktat just på barn och läsning och läsförståelse. Och alltså det är ju helt omöjligt att tänka sig att man skulle göra på något annat sätt. För det finns liksom ingen fråga som är större just nu än att man måste liksom vända den här krisen som ju är galopperande verkligen.